Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Men jag passar på, Rickard, om att bara så du vet så vill jag lika lite som du. Alltså, jag är lika rädd, jag vill inte, och på något sätt så är det min kropp som ska gå igenom det här och bli gravida. Då kan du 9 månader till för dig liksom, och prepare att det kommer en förändring. Men då är jag gravid liksom.
Hej kära du, och varmt välkommen ska du vara till ett nytt härligt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Innan vi går vidare och in på dagens avsnitt så vill jag passa på att tipsa om och slå ett slag för förra avsnittet av Barnet går, där vi går in på det hyperaktuella ämnet barn och ungdomar och porr. Två saker som definitivt inte hör ihop, men som dessvärre trots allt numera gör det. Porren är ju i stort sett helt omöjlig att komma undan idag, men vi kan lära oss hur vi handskas med den och hur vi pratar med våra barn om det. I avsnittet får du många supertips för hur just du kan ta upp ämnet med dina barn, stora som små, och liksom rusta dem för vad porren i många fall tyvärr förmedlar ut. Oerhört viktigt ämne som jag hoppas att alla kan ta till sig så att vi kan vända den här oroväckande utvecklingen som vi ser bland dagens unga. Du hittar avsnittet bakåt i din Vattnet går feed. Okej, över till dagens gäst, och det är ingen mindre än bröllopskoordinatorn och bloggkollegan Johanna Kajson. Johanna har gjort sig känd som bröllopsfixaren till stjärnorna, och här berättar hon ärligt om sin IVF-resa, om endometrios och om att tvingas till stora beslut innan man faktiskt alls är redo för dem. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Nu är det dags för Johanna Kajson.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att
att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Du Johanna, idag är en ganska speciell dag vad jag förstått.
Ja, det var så knäppt för vi har ju försökt boka den här inspelningen och hoppat runt lite bland datumen egentligen, flera månader, du och jag. Mm. Och sen i morse nu när vi skulle spela in idag så såg jag att det är exakt 6 år sedan som vi satte in ett 2 dagars befruktat ägg i min mage. Och det blev äntligen vårt första barn Charles. Mm. Så jag har varit lite gråtig den här morgonen.
Ja.
Och det måste jag bara, nu hoppar jag rakt in, men jag måste bara säga det, för att det som slog mig var att jag är, alltså vi är jämnt tacksamma för våra barn, men jag känner mig lite, jag är lite sorgsen idag också.
Okay.
Och väldigt många pratar om att när man gör IVF så kommer man glömma allt bara man har sitt barn.
Just det.
Och eftersom vi sitter här nu, när jag insåg det här för en halvtimme sedan och satt och grät av både tacksamhet men också jättemycket sorg, för den sitter kvar efter. Så att när jag tänker på den dagen när vi hade satt in ägget så var det ju pirrigt och spännande och glädje och massa grejer. Men jag känner hela kroppen också, just hela den här rädslan för ska vi aldrig bli föräldrar liksom. Och den sitter kvar. Så är det kanske inte för alla. Men så är det för mig. Jag tror det kan vara skönt för andra att höra det också. För att jag personligen är så trött på hela det här att man ska trycka på ofrivilliga barnlösa att det kommer att vara värt det sen. Jag tror fan att jag fattar det. Annars orkar jag inte kämpa. Och du kommer glömma allt när du har fått ditt barn. Nej. Men det, alltså det är ju olika saker. Det har ju inte med andra att göra. Liksom.
Nej, precis. Det är ju också ett sår i både kroppen och själen. Att man liksom, och det är liksom kämpandet. Det är klart att det sätter spår.
Ja, och leva med den typen av ja, men ändå rädslor liksom, som man ändå lever med under den perioden. Och, och förhoppningar. Och förhoppningar som man försöker kväva och dämpa. För det är också någonting alla säger till ofrivilligt barnlösa. Tänk inte på det. Och det är också liksom bara idioti. Hur fan ska jag inte tänka på det? Jag ser att de sprutar min mage varje dag. Jag kan inte tänka på det. För jag drömmer och längtar efter barn. Så. Ja, nej. Det är absolut ett sår som sitter kvar även om man har fått barn. Och det tycker jag man, det ska man respektera att, även för de som inte har fått barn. Att det, så det, man ska inte säga sådär. Alltså. Man ska inte det.
Nej, men jättebra att du tar upp det. Det är jättebra. Verkligen viktigt. Men hur började det för er då? När märkte du att det var att det här kommer bli svårare än för många andra?
Det fick jag ganska så slap in your face när jag gjorde utredning för om jag hade endometrios eller inte.
Okay.
Jag har haft extremt ont i hela mitt liv när jag fick mens egentligen. Jätteont, inte sådär lite ont utan ligga i fosterställning och inte kunna resa sig ont liksom. Så att något år, 2 år innan undrar om vi har förlovat det ens. Men vi var inte ens gifta då i alla fall. Men jag gjorde en utredning för om det var endometrios. Äntligen var det en bra läkare som sa att du kanske har det här, vi ska kika på det här. Och då gjorde vi en titthålsoperation. Där man konstaterade sen då att jag hade endometrios. Och i samband med att jag gjorde operationen så kom det någon sjuksköterska eller någon läkare. Någon kom med så här, du, vi håller på med en studie på alla som gör alla kvinnor som gör titthålsoperationer, just för vi vill kika på om man försämrar fertiliteten när man gör det här, just att man går in liksom, och petar och så här. Och det är så lite forskning på kvinnor och fertilitet och till exempel titthålsoperation.
Alltså att själva, förlåt, att själva liksom operationen i sig skulle påverka?
Exakt. Okay. Men de säger det lite så där snabbt. Och där och då när jag ska få reda på om jag är endometrios eller inte. Alltså barn finns inte i min värld. Vi tänkte skaffa barn 10 år senare. Jag har inte längtat efter att vara gravid i snickarbyxor och ha en liten bebis. Så det var liksom inte alls med i min tanke. Så när de säger det så säger de så här, men du ska bara göra så här, du ska göra blodprov nu, blodprov efter 3 månader, efter 6 månader, efter 5 år, eller hur det nu var liksom. Ganska enkelt, och sen så ska du komma in 2 gånger under en 5-årsperiod på typ en undersökning. Ja gud, allt till forskning, alltså det var ju så här, varsågoda, ta blodet, ta vad ni behöver liksom. Så i min värld, när jag fyllde i de där papporna och vi gjorde det där, så gav jag ju bort det där till forskning, och ganska enkelt, alltså varsågoda. Jag fick inte riktigt information om, och jag hade inte själv en tanke på att det kanske också kunde komma någonting till mig. Alltså det fanns inte min värld. Så det var där efter 3 månader efter den här operationen som jag skulle in och lämna det hela blodprovet bara ge till dem, tänkte jag. Mm. Varpå jag hamnade inne hos kirurgen som hade opererat mig. Och kirurger är ganska fyrkantiga och speciella, så de glömmer bort det där med känslor. Så jag var ju där själv, min man var ju inte med. Eller min pojkvän, vi var inte ens gifta, var ju inte med. För att jag skulle bara lämna det där blodet till den där
rutin, liksom.
Ja, och då satt jag helt plötsligt där med den här fyrkantiga kirurgen som sa så, ah, det här kommer inte gå, ni kommer inte kunna få barn själva. De här värdena ser jättelåga ut. Du har så dåliga, bla bla. Du vet, det bara...
Bara fakta liksom. Dun, 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 dun.
Ja, ni borde börja söka nu, men ni ska nog inte försöka så länge, utan ni ska nog ganska snabbt göra en utredning så att ni får hjälp. För det blir nog IVF för er, liksom, del. Det gick så fort från den här munnen på kirurgen. Och jag fann... Det, bebisar fanns inte i min... Det fanns inte i mitt huvud. Så det var liksom... Ja, det var så jäkla konstig grej att börja tänka på barn från det hållet. Mm. Det var jätteknäppt. Så där, det kom där. Och då, när det beskedet kom, var vi förlovade och skulle gifta oss typ ett år senare. Så jag ringde ju Rickard och var chockad och grät. Men liksom, du vet, jag hann ju inte ens med mina egna känslor.
Nej, men precis. Du vet liksom inte ens riktigt varför du liksom är ledsen. Eller vad är det som händer?
För hur menar de? Och vad är normalt? Hur länge brukar man försöka innan man gör en utredning? Och vad är det här värdet för någonting? Ja, det var liksom... Så vi bara så här, amen, det här packar vi ner i en liten låda och öppnar någon gång efter bröllopet. Alltså det här är ingenting vi ens ska hålla på med. Nej. Vi vill inte ens försöka nu. Mm. Och när man har endometrios så går man ju på p-piller, för det är som en hormonbehandling. Så att det var bara, amen, det här är liksom ingenting som vi behöver ens prata om nu. Och vi vill ju inte ha barn på jättelänge. Vi kan prata om det här om 2 år. Och då kanske... Så det enda som jag tror både jag och Rickard var med oss då var att vi kommer nog börja behöva försöka tidigare än vad vi hade tänkt. Vad ni tänkte, vi tänkte i början när jag var 30. Liksom. Ja. Sådär, ja. Du vet. Han bor i Stockholm och jag byggde mitt bolag. Och
precis.
Så, och vi pausade ganska bra. För att jag var ju som sagt inte någon... Alltså där och då var inte jag rädd för att jag aldrig skulle kunna få barn. Alltså så, utan det var ju bara...
Det var lite abstrakt liksom.
Ja, man är ju olika. Det finns ju de som, alltså redan när man är ganska
absolut
liten, längtar efter att bli mamma. Liksom. Jag har alltid velat ha en familj. Mm. Där vi är idag med en 5- och 2-åring. Det är det jag har sett framför mig. Att sen när jag är vuxen, då har jag en familj. Och då har jag sett ganska stora barn framför mig. Liksom. Mm. Så det där med graviditet och bebis och allt det där har inte riktigt funnits med i det hela. Liksom. Mm. Så vi packade ner det och gifte oss och sa väl liksom att vi tar det sen. Men sen då när vi åkte på bröllopsresan så kommer jag ihåg att typ när vi hade varit iväg en vecka på Maldiverna, på någon ö där man inte kan göra någonting, så var det liksom den, någon middag liksom på den otroligt vackra stranden, när vi bara till slut så här lite försiktigt öppnade den där lilla lådan av vad var det nu den här läkaren sa, vad tänker vi om det? Typ. Mm. Så det var väldigt knäppt. Det tog... Då tänkte vi att vi skulle vänta, men vi väntar ett år och sen börjar vi försöka. Men sen när vi hade öppnat lådan så var det lite sådär, men tänk om det tar flera år innan vi liksom ens är gravida. Vad fan, vi kanske bara får rip it off och börja nu. Så det var, då fick vi liksom börja försöka och slänga p-pillarna, och det var ju en skräck, för ingen av oss var redo. Alltså paniken på att det kanske inte skulle gå, och vilken lång resa vi hade framför oss samtidigt. Som vi ville inte nu. Det var så här, men
nej, precis. Du var ambivalent.
Alltså jag bara grät. Alltså blev jag gravid nu? Alltså jag klarar inte det. Jag klarar inte. Alltså du vet, jag bara... Mm.
Ja, det förstår jag. Väldigt... Var det läskigt att sluta med p-pillerna också med tanke på endometriosen? Liksom, smärta och allt det där?
Ja, det var absolut läskigt och rörigt. Och just att de sa att vi skulle börja utredning efter 6 månader. Mm. Som sagt, alltså alla, det jag vet att alla känner igen sig. Man, liksom, man visste ju inte ens på fasiken när man hade ägglossning eller hur det där funkade. Alltså, det var så himla mycket att sätta sig in i. Och ska man då pressas till någon utredning på 6 månader, då behöver man ju också vara säker på att man försöker ordentligt under de här 6 månaderna.
Just det.
Så det är väldigt, det var ju inte alls så där som jag hör så många andra, att man så här pirrigt slängde p-pillerna och man längtade, nu får vi se. Och man var jättekär och låg en massa på det.
Exakt.
Alltså, allt var så jäkla bakom.
Ja, verkligen. Vilken omvänd historia. Alltså, jätteintressant. Liksom. Jag förstår, det måste ha varit så...
vilsen.
Knasigt liksom i huvudet.
Ja, men det var det. Och sen är det här knäppa med att man inte berättar det för någon. Att man ska ha det själv och man har sin egen historia. Och jag kände mig också, i och med att man inte pratar med så många andra. Men jag kände mig ganska ensam i det här med att jag inte längtar efter att vara gravid, ha en bebis, vara mammaledig. Där och då i mitt huvud kändes det som att alla andra kvinnor längtar efter det här. Och liksom att det är lite mer normen. I mitt huvud där och då var att generellt sett så vill kvinnan ha barn och längtar efter bebis. Och att mannen kanske gärna hade väntat några år. Och sen så pushar man på och sen så börjar man liksom. Men då vill ju en i alla fall. Alltså en vill, drömmer, hoppas, längtar. Men jag var så påriktad om att bara så du vet så vill jag lika lite som du. Alltså jag är lika rädd, jag vill inte. Och på något sätt så är det min kropp som ska gå igenom det här och bli gravida. Då kan du ha 9 månader till för dig liksom, och prepare att det kommer en förändring. Men då är jag gravid liksom. Och jag tycker det är skitläskigt. Jag tyckte det var så läskigt. Jätteläskigt med graviditet, jätteläskigt med liksom, hela den här kvinnoresan. Liksom. Tyckte jag kändes jätteläskigt. Så det var väldigt knäppt alltihopa.
Men var det någonsin, jag tänker så här, om man jämför, alltså jag förstår att i era känslor, både känslomässigt och i huvudet, var det bara liksom stormigt. Men jag tänker utifrån liksom perspektivet att ni liksom redan på förhand visste att det här blir nog svårt. Om man säger så här kontra att man försöker ett helt år och inte har någon aning och liksom så där. Var det någonting i det som var liksom lugnande på något sätt?
Ja, men på sätt och vis, för att vi hade ju inte, i och med att det var så läskigt om jag skulle bli gravid, så tänkte jag ju då att det liksom var lite bra varje månad, så att det gör ingenting. Nu kommer jag, men det gör ju inte så mycket, för det tar ju lite tid och jag var inte redo nu i alla fall och sådär. Intalar jag mig själv, men alla som har börjat försöka från månad ett, så ställer sig ju hela kroppen in på att det här är det vi vill. Så det som är så kul, det är inte så länge sedan som Rickard, vi pratar inte så ofta om det, men Rickard beskriver ju mig idag, han bara, men du är ju projektledare, så du finns ju ingen som kan projekta upp allt som du, och du är också ganska insatt i sjukvård och hur det där funkar, för att man behöver vara ganska duktig på hur systemen funkar, man måste orka läsa på för att trixa sig runt i de här systemen och framförallt om man vill att allt ska gå fort som jag vill. Så då behöver man kunna liksom, vad är vårdval? Hur får man till det? Jaha, vissa måste vänta 7 månader om inte jag vill det. Vad kan komma till då? Man behöver vara liksom lite på. Så jag undersökte ju saker lite parallellt hela tiden, så att saker gick ganska fort ändå när vi väl skulle göra utredningen och sen när vi kom till att göra IVF. Det där gick ganska fort. Det var ju för att det drev jag på liksom.
Har du några tips där på hur man får igång det?
Alltså, generellt sett är ju verkligen att läsa på och fråga hur det funkar. För att så här i sjukhusvärlden, vårdvärlden, så överinformerar inte de direkt. Det här gäller allt. Det gäller om du går in akut, liksom till akuten och blir lagd på någon, du ska göra något på vad som helst. De överinformerar inte. Så man behöver fråga. Det här gäller liksom konstant. Och jag vet, min syster åkte in till sjukhus förra året och då var det liksom verkligen som att jag och mamma är den som har lärt mig mycket, och sen har jag haft ganska mycket sjukdomshistorik, så därför har jag fått lära mig också. Så vi preppade liksom henne, för att det här var under corona, så ingen kunde följa med henne in. Det var så här, ställ de här frågorna, säger de så, ställ den här frågan och säger de så. Ta ingenting som de säger, bara så här, aha. Ställ alltid följdfrågor och liksom skjut tillbaka bollen. Och så är det här också. Alltså om man ringer så här, hej, ja, vi har försökt i ett år. Och vi vet inte. Man vet ju inte. Vi tänker att det kanske skulle göra en undersökning. Det kan gå jättelångsamt om man inte är lite på då. Utan då behöver man ju fråga, vart är det vi ska vända oss? När ska vi göra testerna? Är det något speciellt jag ska tänka på? För att till exempel ska man ju göra tester vissa dagar i menscykeln. Alltså så att inte, annars, det är så obehagligt om man bara faller iväg. För man har inte koll och man blir så besviken när de säger så här, nej, men då får vi vänta till nästa månad. Och sen finns det något som heter vårdval i Sverige. Och jag tror det funkar likadant nu som då. Att du har rätt att komma till inom 3 månader.
Mm.
Så att om du får skicka en remiss någonstans och de säger att ja, det blir om 8 månader. Då har du rätt att googla det typ vårdval och säga vart du ska ringa. Och så säger du, hej, mitt namn är, jag har en remiss. De säger att det ska ta 8 månader. Var kan jag komma om 3 månader? Så måste de lösa att du kommer till på någon IVF-klinik inom 3 månader. Sen kanske det är för långt bort. Det här handlar om vad som passar en. Det kan, du kanske inte kan... kanske inte kan bo i Stockholm och åka till Skåne. Liksom. Nej, precis. Det går kanske inte.
Nej.
Just i Stockholm har man ju turen att det finns så många ställen. Så någonting är inom en timme troligen. Men bara så att man vet att
det
finns alltid mer än vad de berättar.
Mm.
Och det gäller allt. Samma sak sen när man gör IVF-en. På sommaren så har IVF-klinikerna lite semesterstängt. Det är bra att ha med sig. Mm. Jag vet inte hur många historier, och det hände oss också, som jag har hört, där man liksom, just det här, man gör en IVF, det gick inte, man blir besviken, och sen så när de då säger att din kropp behöver vila en månad, så säg till när du är liksom i den här dagen i cykeln och hör av dig, så kan vi påbörja nästa process. Och man är så, alltså det där datumet betyder så mycket för en, så det är så himla jobbigt när man ringer då och säger, nu har den här mensen kommit, det gick inte den här gången, nu ska vi påbörja nästa. Och så säger de så här, just det, då ska vi se här. Klick, 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 klickar de i sina system. Ja, men då blir det ju fel där, för att om du ska ta det så tar det så 6 veckor där. Och sen när du ska göra den sprutan, då har vi semester stängt. Vila i sommar så ses vi i slutet på augusti, början på september. Gud. Det är liksom 4 månader och det är fruktansvärt när man är i processen.
Mm.
Så att liksom försöka läsa på. Och det här är också svårt. Man är olika lagd. Alltså det är likadant inför en förlossning. Vissa läser på och vill veta allt. Vissa bara så här, jag går in, de har koll.
Ja,
man är olika lagd.
Mm.
Men om man tycker att varje månad är viktigt, då ska man liksom läsa på och fråga och ställa följdfrågor. Vad betyder det här för mig? Hur blir det här för oss? När du säger så, menar du så här då? För läkare, de överinformerar inte liksom.
Jättebra tips, verkligen. Alltså det tror jag många kan ta med sig. Verkligen. För det är lätt också att gå till, oavsett vad det gäller, till sjukvården och bara... För vi är ju också liksom i Sverige lite uppfostrade i att... Ja, men går jag dit så får jag hjälp. Och de tar hand om mig. Och jag behöver liksom... Jag bara överlämnar mig i deras våld lite och liksom sådär. Så det är superbra, tror jag, att du liksom påminner och påpekar om det. Att,
och vi har själva sjukvård i Sverige. Vi
ja, nej, men det är inte det jag menar. Precis.
Nej,
utan det är mer det här att man liksom har förmåga att man släpper man sitt eget ansvar. Sitt eget personliga ansvar.
Mm. Verkligen, man släpper helt. Och jag hör det om och om igen, och framförallt i den här världen. Och det är ju så parallellt, för att är det ens första barn så har man ju aldrig... Man vet ju inte hur saker funkar. Som sagt, när man ens ska börja försöka vet man ju inte ens hur ägglossning funkar. Eller någonting liksom. Så att det är så mycket man inte vet. Och då släpper man verkligen sitt eget ansvar. Och jag personligen tyckte det var skönt att försöka hitta lite kontroll. Och vara lite med på det liksom. Mm. Det tyckte jag kändes ändå lite bättre och lättare. Och det enda som är svårt parallellt, det är ju alla de som säger till dig att tänk inte på det. Vet du?
Ja.
Jag känner en som liksom bara just det här med sommaren, och då bara släppte de det.
Mm.
Och de tänkte inte alls på det. De var liksom, hade så härlig sommar, de tänkte inte på det. Vin hade det helt, och sen puff! Så var hon gravid. Alltså de historierna vill man bara så här, shove it up in your... Liksom. Att säga till någon och inte tänka på det, det går inte. Även om jag också, det jag försöker säga är så här, försök, det är parallella känslor, försök leva ett så normalt, vanligt liv som möjligt. Försök orka göra grejerna, gå på någon fest, vara med på de här. Alltså, nu är vi i väldigt speciella tider, för just nu när vi spelar in så har vi ju corona i världen. Mm. Men typ vårt första misslyckade IVF, alltså vi var så fruktansvärt sorgsna. Och vi bokade en resa till Barcelona och åkte iväg. Bara vi två. Vi drack så mycket drinkar, jag och Ricka. Först var vi bara ledsna och sen bara levde vi life och tänkte att ja, jag kan dricka drinkar. Det är ju kul i alla fall.
Ja,
att man liksom tar hand om sig själv, men så att man inte bara ligger hemma i fosterställning. Mm. Och så går vecka och vecka och månad och månad. Jag är all för att så här, försök leva livet. Försök vara med på mycket. Givetvis är det en sorglig dag. Bara avboka, stanna hemma. Alltså den dagen man får mens eller den dagen man får ett besked att inte IVF gick, det är något annat. Då kan man avboka allt och sörja. Men annars, generellt sett att försöka leva ett ganska normalt liv parallellt. Men inte lura i sig att man inte kan tänka på det. För att du tänker på det hela tiden.
Nej, och men det går ju inte, såklart.
Och då kan man ta ansvar, läsa på, fråga och så vidare. Mm. Och så försöka göra det liksom parallellt. Mm.
Men du, hur blev din resa här nu då?
Först fick jag lära mig vad ägglossning var. Det är säkert.
Något vi alla kan behöva en utbildning i, tror jag.
Ja, men vi hade ju kontakt, så att vi började ju en utredning för ofrivillig barnlöshet där efter typ 6 månader eller någonting, och försökte parallellt såklart, för att en sån utredning, som sagt, det handlar ju om var man är i sin cykel och sådär, så det kan ta lite tid. Och de hade ju lite av de här värdena på äggreserverna på mig. Då var det ganska nytt fortfarande med AMH-värde, kanske det heter.
Just det.
Så de själva sa faktiskt också att vi kan inte heller ta det här på så, alltså fullt. Aha, det här är liksom inte okay. Det, för de värdena är så pass nya, så det är lite svårt att väga dem. Du vet liksom.
Ja.
Vad är det här AMH-värdet och vad indikerar det egentligen?
Ja, AMH, det står för antimyllerysk hormon, med finare ord. Och när man tar det här AMH-värdet, det har när man undersöker kvinnors fertilitet förstås. Och det här AMH-värdet, det undersöker man och ser om det hormonet är väldigt lågt. För det säger någonting om äggstocksfunktionen hos kvinnan, så att säga.
Okay.
Och det här värdet förändras också beroende på åldern. Att man är högre när man är yngre och sen så sjunker de här värdena så småningom. Men det säger inte i stort ändå, så 100%, men det ger en viss uppfattning om hur äggstockarna fungerar, så kan man säga med enklare sätt.
Just det. Och det är liksom, för gemene kvinna är det inget värde man direkt stöter på förrän man kanske gör en utredning eller något, eller? Nej.
Nej, utan det är infertilitetsutredningen när man tittar på FSH, follikelstimulerande hormon, och då det här AMH-hormonet, de har olika betydelse, och THS, tyreoidstimulerande hormon, alltså som man sköldkörteln gör. Det är de tre olika hormonerna som man kikar till att börja med.
Det var också lite så här, men vad ska jag hålla i? Är det kört? Har jag inga? Eller
precis. Har jag
men så att vi gjorde de där utredningarna, och det var ganska tufft för mig på min kropp. Min kropp reagerar väldigt mycket när man är och petar på den. Så en enkel grej som att göra sånt här ultraljud med kontrast i äggledarna fick jag infektion av. Så det jag fick höra hela tiden var ju att men det här ska man bara göra, och sen går du tillbaka till jobbet samma dag för allt möjligt. Medan jag blev ganska sjuk hela tiden liksom. Idag, jättemycket senare, vet jag att så här funkar min kropp liksom. Men där och då visste jag inte det, så att de fattade ju aldrig varför jag hela tiden liksom blev så svullen och fick infektioner av en sån här liten enkel grej. Så. Men de skickades vidare till IVF-klinik ganska snabbt där och sa att... Men de sa också till oss faktiskt, när man sitter på det här läkarmötet, när man har gjort hela utredningen, att alltså, det skulle kunna vara att det går själva också. De sa liksom inte, det är helt kört för er.
Okay.
Utan de sa, ni har lite sämre värde här, ni har lite sämre värde här. Och de här värdena är väldigt låga och så. Men om alla stjärnor står rätt så skulle det kunna gå också. Men det rekommenderar vi inte att ni väntar på, eftersom du har endometrios. Och för varje månad som du går utan p-piller så försämras det tillståndet också. Då blir alla värden sämre också. Det är en väldigt speciell situation. Jag ska bara förtydliga att alla som har endometrios har inte svårt att bli gravida.
Nej.
Det är bara väldigt viktigt att säga, så att det inte sitter någon tjej som blir jätterädd nu. Just som precis fått den här diagnosen och bara, nu kan inte jag få barn. Nej, det är precis. Inte så. Det är jätteviktigt att säga att det är så individuellt vad det här är. Men för min del så visste vi att varje gång jag inte går på p-piller och därmed får mens och blöder. Så varje gång det kommer blod så kommer det i buken, och jag kan få sammanväxlingar och det kan bli sämre. Det är en sån konstig spiral. Så det blir en konstig tidspress på det hela liksom. Så därför så tyckte de ju att vi skulle köra IVF. Och emellan försöka själva liksom. Lite sådär. Så vi klev in på den här IVF-kliniken, och då har det ju gått en liten tid. Så nu börjar vi ju mer längta efter att lyckas med det här. Men jag tror fortfarande, om jag hade haft Rickard med mig, jag tror att vi båda två hade kunnat vara ärliga och säga att det är snarare att slutföra projektet, att lyckas, alltså bli projektgravida, så att vi är färdiga med projekt ofrivillig barnlöshet. Fortfarande så har inte någon av oss en inre längtan av någon växande mage och någon pytteliten bebis med pytteliten så här, tår. Och, alltså där och då var allt det bara skrämmande. Mm. Och det är så parallellt att göra de här grejerna och bara känna, jag har aldrig bytt blöja i hela mitt liv. Jag har aldrig ens hållit i en bebis. Alltså jag var, ingen av oss hade gjort det och framförallt inte jag liksom.
Mm. Speciell, verkligen måste vara speciellt att ha de båda insikterna samtidigt liksom.
Ja, det är en konstig skräck att ha vid sidan av liksom. Mm. Så nej, men vi påbörjade första försöket och de hade försökt, de sitter där med sin statistik och räknar ut vilka sprutor man ska ta och vilka metoder de tänker testa på just den. Det är liksom, det är ju jätteknäppt i efterhand att man är som något djur som bara säger, enligt datorn så tror vi att vi ska göra på det här sättet.
Mm.
Så jag fick börja med sån här nedreglering av hormoner och typ det satt i klimakteriet kan man säga.
Mm. Mm.
Via en slags nässpray. Och det skulle inte heller vara så farligt. Alltså allting är ju ganska så här, det är inte så mycket biverkningar. Det är väldigt få som får och då kan de få det här. Men jag såklart fick alla. Så det vill jag också bara poängtera till alla som kanske skojar IVF, att jag är ett ganska extremfall på biverkningar, så man inte blir rädd för hur jag mådde under IVF. Jag berättar min historia, men den är ganska mycket mer smärtsam än för många andra, just fysiskt. Så brukar det inte göra riktigt så ont som det gjorde för mig. Så när jag blev satt i klimakteriet så jag mådde jättedåligt. Jag hade svettningar, vallningar, var vaken hela nätterna.
Oh,
bodde i en lägenhet i Stockholm, öppnade fönsterna, bara stod i det här fönstret i timmar på nätterna. Mm. La mig i soffan framför, la mig på golvet framför. Så det var ju start ett och hade vi knappt börjat.
Nej, exakt. Precis. Herregud. Vad kämpigt.
Ja, idag sörjer jag det. Idag tycker jag det känns kämpigt. Men där och då så tyckte jag liksom inte synd om mig. Man vet ingenting annat.
Nej, man var målmedveten liksom.
Väldigt. Jag var det i alla fall. Projekt ofrivillig barnlöshet, projekt IVF. Och nu ska vi gå vidare till projekt var gravid. Och då får jag lösa då den rädslan av hur fan är man gravid. Och
precis,
hur
den får du hantera
det. Det tar jag då. Nu är det IVF-projektet vi håller på med. Liksom. Det var verkligen så vi fick göra. Och sen tänkte jag också, och när jag är gravid, då får jag lösa projekt förlossning. Och när jag där någonstans får jag lösa projekt, hur fan gör man med en bebis? Liksom.
Ja.
Så jag fick kolla mig i det. Och sen skulle jag lära mig att ta de här sprutorna. Och det var ju också väldigt speciellt. Alltså, det är ju när man ska, man kommer till en sköterska och ska lära sig hur man ska ta sprutan.
Mm.
Bara det här att man ska ta den själv. Var ska man ta den? Och den här hjärnan, alltså en hjärna säger ju, om jag håller i en nål så säger ju hjärnan så här, men stick inte in den. Alltså det går ju emot alla signaler som finns i hela kroppen.
Ja.
Så här, du kan inte sticka dig själv med en nål. Det är, så att jag kommer ihåg att jag satt hos den där sköterskan och bara, nej men alltså jag tror man fick öva en gång. De hade liksom så att man en gång där skulle bara få prova öva utan att det var något, det var vatten i, eller ja, jag vet inte vad man kan spruta in, men 1, 2, 3 och så du vet, så nej liksom. Så höll man lite emot och så nej liksom, för att man behöver ju ta i lite, alltså man behöver liksom
panga in den lite.
Ja, man det, du kan inte bara dutta, för då bara studsar den som på en gummi på din egen mage och man ska hålla en bit av magen och det
är fy vad obehagligt.
Den där första gången är jätteobehaglig, du ser ut som du har simma. Ja, nej, första gången är ju läskigt. Jag hade aldrig gjort något sånt liksom. Tack och lov har inte jag tyckt, alltså blod har varit så läskigt och sånt där. Alltså om man ska gå och lämna blod till exempel, det har jag gjort. Det är ingenting som är härligt, men jag har inte varit rädd liksom. Nej. Så det var,
men det är ju himla skillnad att behöva göra det själv liksom, som du säger.
Ja, och då sa de, vissa gör att partnern gör det på. Liksom, om man tycker det är skönare. Men jag kontrollmänniskan, jag bara, jag gör det här, jag vill att Rickard ska vara med. Liksom, vi får hitta en metod för hur vi gör det här tillsammans. Men, nej, men jag behöver göra det här själv och det behöver, jag behöver också kunna göra det utan att han är där. För just vi vet det, inte hur många gånger jag ska ta sprutor. Och jag behöver, jag visste inte, först tänkte jag att jag ville, för man ska sätta en exakt tid. Man måste ta den exakt samma tid varje kväll. 21.00 eller 22.00 eller 23.00. Mm. Och då försökte jag tänka, liksom, när brukar vi vara hemma? 22 blir nog bra. Mm. Och så får jag bara åka hem till 22 alltid. Liksom.
Mm. Mm.
Så, men jag hittade en metod för där jag liksom tog ett djupt andetag. Rickard satt bredvid och så, liksom, så räknade jag 1, 2, 3. Och sen bara, måste man bara sätta in den direkt. Man kan inte tveka där. Och sen ska man spruta i själva... liksom, vätskan och sen behöver man hålla kvar den 5-10 sekunder.
Okay.
Det är också knäppt att sitta kvar med sprutan i, men det är ju för att man ska säkerställa liksom att den är tömd och att allt är in innan man drar ut den. Så då hade vi liksom, för vi ville ju göra så mycket som möjligt som ett, ett team, ett gemensamt projekt, så då räknade han till 10 liksom. Och var så här lugn och var så här jättebra och var väldigt så här peppande, så här, så bra liksom.
Mm, vad fint.
Så vi började så och ja, så han har varit med på varenda besök. Alltså vi har gjort, han har varit, vi hade tur. Tack för att vi bodde i Stockholm och kliniken låg mellan hans jobb och vårt hem.
Mm.
Så han kunde liksom ändå gå från jobbet och dit och vara med en kvart eller 20 minuter och tänka tillbaka. För det blir ju många besök helt klart liksom.
Mm.
Och det var också stort, jag, i och med att jag var så rädd. Det är inte så att jag vill att vi ska ha barn och nu så ska vi göra IVF för att jag inte kan få barn nu. Liksom. Utan det var så här, jag tycker det är lika läskigt. Vi måste göra allt tillsammans. Alltså, det här hänger inte på mig, det här är ju vårt.
Nej men självklart. Självklart. Det är ju liksom, ja det är självklart.
Tjejer som satt själv där.
Nej det är fruktansvärt tycker jag. Förlåt. Nu är jag lite hård här, men jag tycker det är vansinnigt faktiskt. Med tanke på det som ni, extra mycket som ni går igenom i allt detta. Ta sprutor och må skit i hela kroppen och så ska ni dessutom göra det själva. Det känns helt orimligt.
Jag håller med och det var många som satt själva.
Om man nu inte själv är liksom självstående förälder så att man ska göra det själv såklart.
Absolut. Då är det fint att man har med någon annan att hänga med.
Nej, men,
å andra sidan så vi hade ju den typen av jobb så att vi hade ändå mer möjlighet. Det kan ju bli en jätteekonomisk, alltså det kanske är helt omöjligt för honom att ta ledigt varannan dag. Får man gå in och göra olika tester typ i kvarten. Alltså, mot slutet av IVF, alltså innan man ska ta ut äggen, då är man då i varannan dag och bara kolla värdena för att de ska se exakt när man ska ta den här avslutningssprutan.
Jo, såklart att det kan vara problematiskt, men jag tror också att många arbetsplatser har förståelse om man bara öppnar upp och berättar varför man måste gå iväg en kvart här och där eller en timme till och med här ibland liksom.
Ja men du vet, kör man en spårvagn så kanske det är svårt för det är ingen
annan. Absolut, absolut. Det får man ha respekt för såklart.
Jag förstår att det är inte bara så enkelt, men jag hoppas att kvinnor kräver mer i alla fall av att man gör det tillsammans, för det känns som en generell grej att ja men det där med att springa på de där besöken liksom, de där kontrollerna, det kan du ju göra själv. Men det jag förstod ganska snabbt är att vi vet ju aldrig när vi får ett besked. Man vet aldrig när man helt plötsligt får ett besked. Och då vill inte jag själv. Det är klart att jag kan gå och lämna ett blodprov själv för att de ska kolla av värdena. Men det jag inser var att det kan när som helst vara att man är där och de säger vi får avbryta.
Just det
går inte. Eller vad som helst. Och då sitter jag med den där sorgen och chocken själv. För det hade jag ju redan gjort där med den där kirurgen. Så det är klart att man kan göra liksom vissa grejer tekniskt sett själv. Men man vet aldrig när de avbryter. Så det var väl lite det. Så då, vi gick igenom den här processen. Vi valde redan till första processen och jag tror redan när vi gjorde utredningen. Alltså när vi började försöka och jag gjorde utredningen sådär, då pratade jag med min syster och min mamma och min bästa vän om det och berättade det. För att jag ville liksom att de skulle veta, för jag kände ju att jag var inte riktigt mig själv. Och sen när vi började med IVF så berättade vi för hela min mans familj också. Vi ville att alla de skulle veta att vi håller på med det här.
Och det känns väl väldigt vettigt att ha lite support system liksom, där folk har förståelse.
Och man kan också säga att vi går igenom det här nu. Vi vill inte prata med om det. Liksom. Ni behöver inte fråga oss hur det går. Eller vi vill kanske inte ens att ni frågar oss hur det går.
Just det.
Vi vill bara inte att ni frågar, ska ni inte skaffa barn snart?
Precis.
Och vi vill bara att ni bara ligger och löper tillbaka och att ni har överseende om kvinnan har något slags hormonspel. Bara så att ni vet att det, kanske är så att vi avbokar saker i sista sekund. Det kanske är att jag snäser av lite snabbt eller gråter mycket eller att jag ser väldigt gravid ut för jag kanske är jättesvullen. Men vi berättar när vi är det, så vet ni att vi gör det här nu och sen vill vi inte prata mer om det. Mm. Så kan man göra med människor som man kanske inte vill hålla på och uppdatera varenda dag via sms hur man mår och när man tog sprutan och hur det kändes och hur världen har sett ut. Och så kan man ha några få som man väljer som man vill dela resan med, som man vill ha som sitt stöd och som man, liksom, om man verkligen vill ska veta varenda steg. Mm. Men det orkar man inte uppdatera 20 personer. Liksom.
Nej, såklart.
Mm. Jag tror det är bra om man vågar, många vågar inte berätta för någon. Jag tror det är bra om man bara vågar berätta för alla som kanske kommer, som alla som man träffar så pass ofta och som man kanske kommer att avboka eller som kommer att tycka att man är lite så här snäsig eller
precis
eller glömig eller så där. Så det är också ett tips. Tack.
Ja, Cilla Holm som jag vi pratade med tidigare i poddserien hade liksom en liten WhatsApp-grupp där hon hade liksom de här speciella personerna som verkligen var med på hela resan, så kunde hon uppdatera alla samtidigt.
Jättebra.
Så är ju himla smart ju. Man kan ju ta
hjälp av den kärlek man får tillbaka.
Ja, men precis.
Och också skönt att slippa så här, dra samma story flera gånger. Liksom. De bara,
ja, men verkligen. Så jag tänker att ta en sån enkel grej att om en av alla dem då ställer en fråga som kanske alla tänkte,
precis,
så svarar man på den. Då ser alla det också.
Exakt, exakt.
Det är jättebra.
Jättesmart.
Så det finns ju smarta tekniska grejer som gör att det lite underlättar vissa saker.
Ja, men verkligen. Mm. Jätteskönt. Mm. Men man är olika. Jag tycker också det är jättebra att man försöker klura igenom. Alltså det är svårt att veta. Men att man försöker tänka hur jag som person och vad tror jag att jag behöver. För vissa behöver prata jättemycket och andra vill inte prata alls. Mm. Men det betyder, även om man inte vill prata alls, så betyder inte det att man kanske inte ska berätta. Jag tror många gör den missen. Mm. Att man kan berätta och så kan man säga, men jag vill inte prata om det och jag vill inte att du frågar.
Exakt.
Om jag behöver prata om det så kommer jag lyfta det. Mm.
Jättebra tips.
Och du kanske har behovet av, om man kanske berättar det för sin mamma typ, som inte har några barnbarn, och då kan man också öppna upp för det. Och jag förstår att det här är mycket information för dig, så du kanske behöver prata med någon och bolla med någon. Och du kanske är rädd eller ledsen eller vad som, och då är det okej för mig att du väljer en person som du bollar med utifrån din situation, att du kanske inte blir mormor eller whatever liksom, om du känner det. Det förstår jag. Det blir ju saker för dig också. Men det kan inte jag bära. Jag har fullt upp med mig själv. Och jag orkar inte uppdatera och berätta om det. Jag vill inte prata om det. Men jag ville bara berätta att jag går igenom det här. Och att du ska veta att det här är någonting vi vill. Men vi vet inte om det kommer hända eller när det kommer hända. För det tror jag också många är sådär med föräldrar. Och att de ska bli mormor och farmor och hit och dit. Och det är väldigt fint att berätta för dem. Men det är inte alla som har relationen att man vill prata med dem om det.
Nej, precis. Och det är lätt att ta på sig, som du säger också, ta på sig andra sorg och projicera den och ta ansvar för den. Liksom. Men det har man som klart inte riktigt ork med när man själv går igenom en sån här stor sak.
Nej, jag får det är väldigt, väldigt fint. Jag får väldigt ofta DMs och alltså jag får frågor från kvinnor som typ är gravida, som har en syster eller en bästa vän som är ofrivilligt barnlös, som hör av sig till mig, börjar nästan gråta och frågar, hur kan jag hjälpa henne? Jag är jätteglad för min graviditet. Jag tycker det är så himla sorgligt och jobbigt för henne, för hon har redan försökt så här länge och hon är fortfarande inte gravid, och jag vet inte hur ska jag agera så jag inte sårar henne liksom, och hur kan jag hjälpa henne? Det är så fruktansvärt fint att försöka tänka på det. Och där är det också, den som är gravid måste få vara glad för det. Alltså den människan måste man ju peppa upp. Och det är inte säkert, alltså det är så himla olika hur människor är och hur man tar sig igenom det. Men bara att man ens tänker tanken att försöka lära sig mer. Om man själv är en sån som blir puff gravid. Jag hade bara sådana omkring mig. Hej hopp, pang. Alla bara tjoppidupp, första försöket. Jag har fortfarande typ bara sådana. Nästan. Jag har några få som jag har haft efter oss som också har haft det tufft eller som har det tufft nu, men de, väldigt, väldigt många sa det puffa. Så det tycker jag också är väldigt fint att andra kan fråga och man kan också själv hjälpa till.
Verkligen.
Ja, det blir
jättebra.
Så jag försöker skjuta in tips emellan.
Men det är jättemycket bra fina tips och det är också härligt att höra. Vi är överlag så fina mot varandra.
Vi människor.
Ever Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Nej, men då hoppar vi tillbaka till det första försöket. Ja. Det var, vi körde hela vägen och de sa att nu är det dags att ta den här slutsprutan. Det är också väldigt speciellt. De tar ju värdena och sen tittar de när de tycker det är optimalt i sin lilla dator att man tar en avslutningsspruta. Och det är ju då för att ägget eller äggen ska lossna. Liksom. Det är det som är ägglossningen. Det sätter man med en spruta och då är det x antal timmar, jag tror det är 1,5 dygn efter exakt som man ska göra äggplocket på. Så man får en tid som man ska sätta sprutan, för då får du samtidigt tiden när du ska ligga och liksom vara inne på kliniken och ta ut äggen. Så gjorde vi och sen åkte vi in för det här äggplocket och jag hade det såg jättebra ut. Jag hade jättemånga äggblasor och jättemånga ägg och liksom, det såg väldigt liksom, bra ut. Var ganska svullen, så jag var ju snudd på överstimulerad som det heter liksom. Och öm. Men vi gjorde äggplocket och de hade ju sagt innan också, och jag har försökt läsa. Det fanns, idag finns det mer att läsa. Då fanns det inte så mycket att läsa om. Det fanns inte så många som hade berättat sin historia eller så mycket att läsa om. Men generellt sett lät det som att äggplock var lite obehagligt. Mm. Men inte gjorde ont liksom. Mm. Men när jag låg där så var det som en tortyrkammare. Och det de gör är att de går in och så sticker de hål på en äggblås åt gången. Och så ska man då suga ut det här lilla ägget. Det är helt otroligt att det funkar.
Ja, det är så coolt.
Och det coola var också att de hade så här en skärm så att vi kunde få se. Så de visade ju ändå så här ser det ut. Och liksom, labbet är ju bredvid. Det är helt absurt att det funkar. När det funkar. Det gjorde så ont. Alltså jag bara skrek. Och de var chockade. De hade inte riktigt sett den smärtan innan. Jag var chockad och jag är ganska bra på att så här lugna ner mig och andas igenom. Och Rickard, alltså jag hade gjort endometriosoperationen innan. Jag hade gjort lite grejer. Så jag vet liksom ändå hur jag ser till att det här blir gjort. Trots den sjuka smärtan.
Men kunde du inte hjälpa dig någonting med smärtan?
Nej, alltså man får ju två Alvedon typ. Jag tror jag bad om att jag liksom fick kanske lite morfin, eller om jag bad om det inför andra gången. Men vi gjorde det. Det går ganska fort, tack och lov. Jag vet inte, en kvart kanske. Alltså så. Så att det där tog vi oss igenom och sen tillbaka till rummet. Och jag var ju liksom helt öm och trött. Och liksom, ja. Jag kommer ihåg när vi skulle åka hem. För då säger de också typ att man kanske inte går tillbaka till jobbet samma dag. Men dagen efter kan du ju bara. Då är det liksom, du känner ju ingenting. Men så var det ju inte. Jag såg ju redan gravid ut. Alltså jag var jättesvullen. Och jag vågade inte ta bilder. Jag har inte så mycket bilder från IVF. Jag vågade inte det. Det kändes liksom för läskigt. För tänk om det här bara är en jättelång sorglig historia. Jag vågar inte dokumentera någonting för framtiden. För jag vet inte vad framtiden är. Och det tycker jag är synd idag.
Ja, men det kan jag förstå. Men man kan ju verkligen förstå den känslan.
Att ja, man bara vill... och nu vill jag ju det. Nu vill jag ju ha det. Jag var väl lite förbi det då, för att då var vi så glada. Man har fått ut 15 ägg. Det här är så
jättebra.
15 ägg. Vi har av oss imorgon. Men det ser ju fantastiskt ut. Liksom. Så jag var ju öm, men vi åkte ju hem ändå glada. 15 ägg. Wow, då kanske man kan frysa in några också. Fast man hoppades ändå på att allt skulle gå på första gången. Alltså det var ju det enda. Man tänkte ändå, vi är nog ändå de som så här gjorde en i vet.
Och så blev det ja, och du har ju så många ägg. Och det känns ju bra liksom.
Ja, ja. Så jag var ju ganska, alltså jag var ändå ung. Så jag var matt och jag minns att jag ställde mig och tittade mig i spegeln med den här gigantiska magen. Och så provade jag typ, jag har aldrig sagt det, men jag provade typ klappa på den. Eftersom jag aldrig hade längtat efter att vara gravid och tyckte det kändes så läskigt. Så försökte jag istället för första gången så föreställa mig hur det skulle vara. Att så här, för att jag såg ut som att jag var i månad 6 kanske. Alltså jag var enorm och just den här låga, stora magen. Så då var första gången som jag vågade släppa in känslan av att så här skulle det kunna vara omkring en mage. Liksom.
Hur kändes det?
Och då kändes det lite pirrigt. Läskigt, men då kändes det så här. Då fick jag den där känslan som vissa får mycket kvota. Att, vad mysigt. Och liksom, man, här, tänk att det är en bebis där inne då. Man kan klappa på sin mage. Och den ena tänker att man kommer känna det. Var sjukt. Men då kändes det helt spännande. Då var jag inte lika rädd för att vara gravid. Utan då kom verkligen längtet efter att det här vill jag. Och jag vill bära mitt eget barn. Det är det jag drömmer om. Det skulle vara fantastiskt att få ett barn som... men är halva Rickard, halva mig, hur kommer den se ut, kommer hon ha hans lockar eller han eller alla de här grejerna. Och vi pratar ganska snabbt om att familj vill vi ha, vi går igenom olika processer liksom, och annars adopterar vi och, alltså det var liksom olika steg av liksom, men familj ska vi ha på ett eller annat sätt. Det var inget sådär, vi ska inte adoptera liksom, överhuvudtaget. Men inte adoptera före IVF, vi ville liksom, gå igenom de här stegen och då började liksom den här drömmen om att så här, vad coolt om det vore bara gener i ett barn. Det handlar inte bara om hur det ser ut, utan liksom hur vi är och sådär. Det kändes spännande. Det blev en förhoppning.
Blir det mer verkligt liksom?
Ja, och någonstans, precis som allt annat jag projektar, så tänkte jag att men jag får lov att drömma om det här nu. Det betyder inte att om det blir adoption i slutändan och vi får en familj på det sättet, då betyder inte det att det är ett misslyckande. Och ja, att jag egentligen vill ha barn som har mina gener och som har lyckats lockar. Men här och nu, när vi håller på med IVF, då måste jag få lov att känna att jag längtar efter det. Det får inte vara fult och skamligt. Och vadå? Det kan väl lika gärna... Alltså, det är en sån liten grej inom det här med adoption, som om det var så här sista steget och att det är lite fult. Typ, liksom. Men det var det inte, men man måste få vara här och nu där man är. Liksom. Så vi var pirriga och de ringde dagen efter och så sa de att det var väldigt många man fick kassera. Och att det då var, de sa 2 eller 3 eller 4, vad de sa. Men det var några stycken som de fortfarande hoppades på, men att vi fick se. Vi hörs ikväll. För i så fall så skulle det vara på kvällen man fick reda på när man skulle sätta in ägget redan dagen efter. Så det är väldigt, det är en väldigt tajt känsloberg och dalbana hela tiden. Mm. Vet inte. Så vi blev ju lite 15 ägg och nu är det typ 2 kvar. Alltså, vad hände? Vad gick fel? Varför? De kan ju inte svara på någonting såklart. Men vi hoppades ju fortfarande på de äggen och vi var ju helt inställda på att sätta in ett ägg. Alltså det fanns inte att vi inte skulle sätta in ett ägg dagen efter. Så när de ringde på ganska snabbt in på eftermiddagen likadant på jobbet. Jag tror att jag var hemma och sa att det blev ingenting. Alla dog. De är kliniska, de säger kliniska saker. Men för en själv så hade vi 15 bebisar på G och nu är alla döda. Så känns det.
Mm.
Och så måste det få kännas, för det är det man håller på med. Allt kliniskt, allt embryosnack och att det inte är en bebis och sånt. Det går liksom, det är inte så man tänker. Det är inte så man känner då. Det måste få vara okej. För det vet jag också att det är många som är på att så här, om man får tidigt missfall i vecka 4 liksom, eller, så är det många som kan vara så där, bara, men det är inget missfall, det var ingen bebis. Ett embryo, det är ingenting typ. Men det är så här, fast för mig var det min bebis och den dog nu. Liksom. Så det måste få lov att vara så. Så vi, Rickard kom raka vägen hem. Och det är faktiskt något av det värsta jag sett i hela mitt liv. När han var så ledsen. Så han åkte hem från jobbet. Bröt ihop. Jag tror vi låg i soffan i timmar och grät. Typ. Och sen samlade vi oss väl. Och käkade någon pizza. Och gick och las. Helt utmattade av att nähä.
Mm.
Och då vet man inte heller, för det var första försöket, då vet man inte, vad händer nu då? Utan där och då var det bara total sorg. Och jag tror att vi förstod att det kommer nog inte vara så lätt. Det är liksom inte bara ett litet projekt och sen det var en liten annan väg och sen var vi gravida, typ. Just så det, tänkte vi. Precis. Och det var första gången Rickard förstod hur känslomässigt det här kan komma att bli. Jag tror det liksom. Och det var liksom ett tydligt misslyckande för honom. Alla gånger hittills som jag har suttit på tårna och fått mens och sett blod. Som bara skriker, fuck you, du lyckades inte den här gången heller. Och nu ska jag blöda ut dig i 3, 4, 5 dagar. För du suger som kvinna och du kan inte bli gravid. Det kan ju aldrig en man förstå och uppleva. Det var så här, bara jag fick mens, bara nej vad tråkigt. Men oftast så kommer inte den sorgen. Men här fick han ju samma sorg som mig samtidigt. Mm. Nästan ännu mer tror jag, för jag tror han blev chockad. Det är faktiskt det värsta jag sett någonsin tror jag, i hans känslomässiga liv. När han bröt ihop där. Och sen dagen efter bokade han en resa till Barcelona.
Ja, härligt. Det var väl ändå jävligt bra gjort.
Ja, det är ju fint att vi hade den ekonomiska möjligheten att göra resan. Så jag tror faktiskt att vi åkte bara 5 dagar efter det där. Liksom. Alltså vi bokade en väldigt, alltså typ, vi åker nästa helg och sånt där. Så det var väldigt skönt att kunna rensa ut det. Och sådär. Så att, och sen man är ganska snabbt inne på kliniken och diskuterar hur gör vi nu. Och de sitter steg med sin dator och sin värden.
Projektledaren drar igång igen.
Ja, jag drar igång och de drar ännu mer igång. Alltså, de skulle då prova en annan metod. Vi skulle inte göra den här första nässprays-grejen. De trodde inte att den... Alltså, eftersom jag blev översimlerad, jag hade ju jätteont 4 dagar efter också. Jag hade jättestor mage. Så men den kan vi ta bort och vi ska prova en annan spruta. Och då skulle jag också lära mig, så som du vet när man ser på tv, när de ska ge spruta, då drar de ju upp det ur en sån där liten glasbehållare. Den första var laddad. Liksom. Det var en spruta som var laddad med en shot redan. Så man gjorde inte det. Men nu skulle jag prova en annan metod där man då skulle lära sig det här. Och då var det lite som första gången jag skulle lära mig ta sprutan. Att, gud vad läskigt, och det var hur mycket man skulle dra upp. För att det var kanske 3 shotar i en sån där glas, det var inte så där. Så det var så stort ansvar. Hur ska jag lösa det här? Alltså, hur ska jag veta att jag tar in rätt mängd? Det blev så enormt stort ansvar på mig och oss. Och jag tror typ 2 sprutor per kväll då. Så det var liksom, då var det ju nytt igen, det var inte ensamma. Men det var ju projektledare ändå. Upp, lära sig. Läskigt, men man lärde sig liksom. Och nu börjar jag bli lite mer modig, så att om vi var någonstans klockan 22 så kunde jag gå in på toaletten och göra det där och hade det i väskan. Läskigt och konstigt, men jag vågade göra det.
Ja,
det är sorgliga. Vi var med Rickards jobb på en sån där steakhouse i Stockholm. Alltså typ, något annat. Men du vet, vi var inte ens på något härligt ställe och drack. Det var som på, utan vi var så där, vi satt där och drack vin och öl för att det var bara där det fanns plats. Vi var det var så här, och gå in på den toan och ta sprutan. Jag bara kände så här, nej, hur länge ska jag göra det här? Det kändes sorgligt.
Det förstår jag.
Men mycket fräckare när jag var på Chic-galan i skitsnygga kläder. Jag gick på Berns toalett och gjorde det för mig själv.
Lite mer power.
Ja, men då kände jag hade skithöga kläder. Då kände jag power så här. ja, jag kan fasiken sköta allt det här på en gång.
Mm. Mm.
Så. Och den gången, andra gången, så man varvar ju upp igen, gick igenom hela processen. Och den gången började jag ta sprutor samtidigt som jag skulle vara på någon möhippa i Köpenhamn med folk jag inte kände. Och vet, livet pågår liksom.
Mm.
Och när jag gick och gjorde de här testerna för när man ska ta slutsprutan, så helt plötsligt så sa de att nej, vi avbryter det här, vi plockar inte ens ut ägg. Det ser ut som att du håller på att bli överstimulerad igen. Det kommer att göra, det gjorde så ont för det att plocka ut äggen. Och kvaliteten behöver vara bra eftersom jag hade 15 ägg och inga blev någonting förra gången. Så vill vi optimera. Och sen är det en ekonomisk fråga också. För man får 3 försök. Och 1 försök räknas ju liksom när man har gjort hela processen och man satt in det typ. Om du sätter in... typ om du får ägg som hamnar i frysen som du sen sätter in, tror jag räknas som ett halvt försök. Jag minns inte riktigt, men det är ju också det man har att spela med hela tiden. Ekonomiskt och de här 3 chanserna. Liksom. Mm. Och då menar de på att om vi avbryter nu så blir det här 0 chans för er.
Ja, okay.
Så det var ju rätt där och då. Men så känner man ju inte då.
Nej, det förstås.
Man blir ju skitledsen. Liksom, att man bara ska kasta allt det här. Och dagen efter skulle vi sätta oss i en bil och åka iväg till ett bröllop som jag halvarrangerade och vi halv var gäster på. Jag kommer att Rickard hade sagt, för han hade varit på svensexan, då hade han sagt till 2 som han hade lärt känna på svensexan att de kunde åka med oss. Vi skulle åka upp till Sunne, vad tar det, 3-4 timmar. Så vi skulle också ha 2 män med oss i bilen som jag inte kände. Nej, det var liksom härligt. Bara nej, så rörigt och sorgligt. Men. Så det var i april och sen hände exakt det där som jag berättade i början av avsnittet. Att man rullar upp armarna och hoppas på. Och de tycker att man ska ta en paus för jag blir så överstimulerad och har så ont. Och sen helt plötsligt så var det semester och vi hörs.
Fan,
det var
skit.
Så jobbigt. Ja, verkligen så här. Ja, och sen, det är bra med pauser. Jag vet det idag. Man förstår inte det där.
Nej, men då känner man inte det.
Herregud. Den sommaren,
ja, då vill man ju bara köra.
Ja, det vill man. Det är lättare när man är i det. Man vet vad man gör. Jag tar spruta varje kväll. Jag tar ansvar för att vi ska försöka bli gravida. Mm. När man ska vänta en sommar, då bara ser man ju hur det bara rinner iväg. Men de flesta landar i att man försöker ha en härlig sommar. Ja, men då pausar vi. Vi behöver inte tänka på det. Vi kan ha det härligt. Jag tyckte det var härligt att dricka vin och bubbel. Liksom, ja, men good for me, typ. Och min syster gifte sig den sommaren också. Nice, jag kan ha den här läckra tajta klänningen och fästa loss liksom. Men då kände jag också att det var sorgligt, för då fick jag liksom, där insåg jag att det var ganska många andra som var smyggravida på det här bröllopet liksom. Hoppade upp lite,
ja, bara, såklart, då ser man det överallt.
Ja, och då började jag också dela med mig lite av det till dem liksom. Människor omkring mig. Så sa jag liksom att det är så här, vi hoppas att det händer någon gång på oss. För att jag var ju ledsen och fick enormt fint. Jag blev mottagen väldigt fint av dem som jag berättade med liksom längs vägen för. Och såklart så hade man en liten underton av att man kanske blev gravid den där sommaren, hoppades man på. Ja, men nu kanske vi är den där, du vet. Vi tänker inte på det. Gud vad jag inte tänker på det. Oj, vad jag inte tänker på det. Mina klackar med mitt glasbubbel. Tänker inte alls på det. Nu blir jag nu gravid, för jag har hört att man blir det.
Ja.
Det blev vi inte liksom. Så var det, och sen kom hösten och vi skulle ge oss in på ett nytt försök. Och jag slapp den här jäkla nässprays-grejen igen. Det var väldigt skönt, för det var ju jobbigt för mig. Och vi gick igenom processen. Vi gjorde samma metod som andra gånger med de här sprutorna. Alltså att jag skulle dra upp själv och allt det där. Det var det de hade kommit fram till nog ändå i sina små mätvärden var bäst. Och vi fick göra äggplocket och jag bad om att bli sövd eftersom det gjorde så ont. För jag hade lite så ångestkänslor inför det. Alltså lite panikkänslor inför att jag skulle kliva in i ett sånt här tortyrrum.
Herregud.
Ge mig den smärtan. Men jag fick inte det. De kunde inte serva mig. Och de kunde ge mig lite mer morfin. Men det var inte jättemycket mer smärtstillande än de kunde ge mig, tyvärr. Så att det var en väldigt mental kamp. Att ladda upp för att göra det. Och slappna av när man gör det. Det är ju väldigt speciellt. Men vi tog oss igenom det. Och det gjorde jätteont. Men vi tog oss igenom det. Den här gången visste jag ju om också. Alltså, jag hade tömt min kalender så jag kunde vila efteråt. Och sen... så ringde de idag för 6 år sedan och 2 dagar sedan så ringde de och sa att här är 2 ägg som ser jättebra ut. Så vi sätter den här tiden på insättning. Wow. Så tror vi att vi kommer sätta in ett ägg då. Och förhoppningsvis kan vi frysa det andra ägget. Så kvällen innan vi skulle sätta in det ägget så drack vi en hel flaska champagne. Mm. Väldigt många dricker inte alkohol när man är i, men jag trodde inte på den metoden. Vi firade det lilla framsteget av att vi skulle prova att sätta in ett ägg. Och det var så, ja, men det här blir min sista, alltså, om det nu går. För jag inte dricka champagne på ett år. Så vi var ju väldigt pirriga och då satte in det och åkte hem. Och det var ju också väldigt, alltså, det är så många känslor. Det var ju glädje, pir, förväntningar, förhoppningar. Mm. Den här hemlisen vi var på, jag hade det här i min mage. Mm. Det var liksom så spännande. Och sen var det ju också återigen där, tänk inte på det, lev som vanligt.
Det är liksom, absolut, jag ska leva som
vanligt. Det är 3% sannolikhet att den sitter kvar och resten är att det kommer gå åt helvete. Så det är ju mer troligt att det går åt helvete än att det kommer gå bra. Så var liksom inte, har inte så stora förhoppningar. Det är liksom,
det är så många känslor.
Det går inte, men man får bära alla känslor samtidigt. Väldigt många tror att man bara kan vara glad eller ledsen. Alltså ha förväntningar eller inte tro på det. Men man kan ha allt på en gång. Mm. Det är bara surra runt.
Mm.
Så idag för 6 år sedan så satte vi in det där lilla, vad vi nu kommer inte ihåg vad vi döpte till. Vi hade olika namn på det efterhand som det växte. Och typ 2-3 veckor efteråt så gjorde vi testet tillsammans där hemma.
Hur var det? Ja, vad kände du då?
Nej, alltså det var helt otroligt. Såklart så kissar vi på stickan några dagar innan. För man får ju exakt typ 3 veckor. Du gör det inte innan för det är inte lönt. Så tänk om det inte syns. Och sen så kanske det faktiskt syns några dagar efter. Man hade ju fått det. Men sen börjar man ju googla hjärnat in så att alla andra testar ju mycket tidigare. Och jag ville inte testa för tidigt, så jag gick och höll på det liksom flera dagar mot vad man tekniskt sett kan, enligt vad man hade googlat det på familjeliv typ. Mm. Men till slut så bara, nej men nu testar vi det här. På min syrras, dagen innan min syrras födelsedag var det faktiskt, och så testade vi hemma och la den på toaletten. Jag gick in, kissade på stickan, la den på toaletten och sen så gick vi in och la oss de här 2 minuterna vad det är i sängen. Vi sa ingenting, bara Anders och bara liksom, ja, det spelar ju nästan ingen roll alltså vad det står, utan det, liksom, det här var ju en del i processen typ.
Mm.
Och sen gick vi in tillsammans, höll varandra i handen, gick in på vår lilla toalett i vår lilla lägenhet och så var det liksom, jag var gravid liksom. Så vi bara, alltså vi skrek, vi skrattade hysteriskt, vi grät, vi kramades, alltså vi skrattade, skrek, kramades och grät, alltså hysterigrät samtidigt båda två.
Mm.
Det var helt sjukt liksom.
Ja, fint.
Och det var ju coolt när man har varit så rädd att vi blev så glada. Mm. Alltså då var verkligen. Vi redo liksom.
Ja, precis, sånt otroligt bevis på att ni verkligen ville ha och var redo.
Ja, ja. Så dagen efter på förmiddagen så berättade jag för mamma, visade, hon fick öppna en box där den här stickan låg i. Och sen på kvällen, eftersom vi skulle gå ut och käka när min syra fyllde, hon fyllde inte jämnt, men vi skulle gå ut och äta, så tog vi in en flaska bubbel på Grand Hotel, var vi av någon anledning, men Rickard tog in en flaska champagne och vi var jättepiriga och så berättade vi för dem och alla blev jätteglada. Och jag var faktiskt inte så rädd för missfall då. Idag hade jag nog varit mer rädd. Men där och då så var det en så här, vi får ju se om man ska fortsätta med vissa grejer liksom en bit in i graviditeten och sådär. Men då var det bara liksom fira och lycka. Och från dagen så bestämde jag mig för att känna mig gravid liksom.
Mm.
Så får man ta om det blir på något annat sätt sen. Mm. Och det blev Charles.
Underbart.
Så himla härligt.
Charles kom med kejsarsnitt.
Var det
någonting som du kände på förhand att du ville, eller var det liksom andra anledningar?
Vet du, det är så lång historia så den kan vi inte heller ta. Aha. Men det finns i bloggen om man vill veta. Moderkakan låg lite för, så att de sa att det här behöver nog bli ett kejsarsnitt och la ett datum för det. Och sen flyttade sig den jäken i vecka 37. Så jag hade kunnat föda vaginalt då.
Nej,
men då hade jag tappat all tillit till min kropp. Så då valde vi planerat kejsarsnitt. Fast jag hade sagt att om verkarna drar igång innan så kanske jag låter kroppen, då kanske jag testar, jag får gå på magkänsla.
Mm.
Och sen, men jag hade ett fantastiskt planerat snitt. Hela förlossningsstoryn finns på min blogg. Och varför det blev som det blev finns också där. Och idag när jag vet mycket, mycket mer om varför jag har haft så mycket smärta och haft ont och sådär, som också finns på bloggen, så är jag så, så glad att det blev så, att det blev ett planerat snitt. Och det var magiskt. Det var så fantastiskt att få uppleva.
Men då gör vi så att vi hänvisar alla som vill läsa mer och veta mer om just snittet och varför det blev så till din blogg helt enkelt.
Ja, och tips på hur man förbereder sig för snitt. Jag har en hel guide också.
Ja, men grymt. Perfekt, jättebra. För anledningen till det är ju att vi också naturligtvis vill hinna prata om att ni vill ha ett syskon till Charles också.
Ja, till slut. Det var ju jätteläskigt. Ja, det... Att bli förälder var ju, det var ju väldigt omvälvande. Vi fick ett barn som inte tyckte om att äta mat och som inte sov någonting och som hatade vagnen. Så att det var mycket som var utmanande. Verkligen, liksom hela bilden av mammaledighet och gå och rulla vagn och allt det där. Det, så var det liksom inte. Jag hade jättetufft med amningen, massa grejer. Så att vi blev ganska rädda för att skaffa ett syskon. Liksom. Mm. Eller, och vi visste också om att om det blev IVF och hur jag mådde under det. Och, så vi
ska
gjorde
man gå
vi
igenom hela den resan igen?
Ja, med syskon som en människor som inte sover. Och, ja. Så vi packade ner det där en box precis som vi gjort förra gången. Och sen när Charles var typ 1,5 då sov han fortfarande inte på nätterna. Men då började vi prata lite om det för att men tänk om det ändå tar lite tid. Vi hade ett ägg som låg i frysen. Men jag ville inte, väldigt många var så här, ska ni inte prova att sätta in det och sen om det inte går så kan ni vänta lite. Så sa jag, jag tror inte det går. Jag tror att om vi börjar process att testa så börjar det projektet för mig. Så att även om det första vi, alltså även om vi ska sätta in det där ägget så vill vi nog försöka lite själva. För vi hade ju kvar det där också. Det var inte helt kört.
Nej, precis.
Så jag tänkte, ja, men då, det känns lite lätt. Kändes mer naturligt för mig att testa lite själv. Sen kunde man prova att sätta in det där ägget. Och sen kunde man påbörja process IVF som man dessutom ska betala själv då. Så man måste liksom tänka ut de här 100 000 man kanske ska spendera. Vet, det blir många liksom. Nej, men jag vill vänta lite. Och sen så tänker jag mig att vi provar lite själva först. Och sen kan vi sätta in det ägget. Det blir bra. Så vi börjar väl försöka någonstans när Charles var 1,5 upp mot 2 liksom. Mm. Lite livrädda, för han sover inte på nätterna. Så vi var ju lite, vi lite samma igen. Att så här, vi vill, men det får inte gå för fort. Nej, alltså, rädslan för att det inte skulle gå. Mm. Så man blir bara tacksam om det går. Men också så här, vårt barn vaknar
inte just nu.
15 gånger per natt. Ja. Liksom. Ja. Där har vi inte heller hört om 2-åringar som fortfarande vaknar 10 gånger per natt.
Nej,
liksom.
Precis.
Det är sant, det har jag aldrig hört om.
Där har jag varit med.
Ja, ja.
Fan. Nej, det är hemskt. Ja. Det är ju trauma bara det.
Så, nej, men vi vågade oss på det och då, ja, då visste vi vad ägglossning var. Så då var det väldigt så där, fokuserat och projektlätt det hela. Mm. Men vi har alltid försökt ha humor med det. Det är också ett tips liksom, att bara så här, ha humor med det. Det är så här, jaha, då står alla stjärnorna rätt. Då får vi liksom high five, let's do it. Så att man ändå försöker, man får ju skratta istället då. Liksom. Mm. Och på 8:e försöket så... för den där mensen kom ju hela tiden. Men på 8:e försöket så... Jag hade inga tecken, ingenting liksom. Förutom att mensen inte hade kommit. Och den brukar komma på exakt dag. Så då var jag ville ta ett test ganska snabbt liksom. Mm. För att jag ville inte heller gå och hoppas. Eftersom inte jag hade inga graviditetssymptom med Charles heller. Där i början. Så jag ville inte gå, jag kunde inte gå några veckor och liksom, ja men mensen bara kom inte. Mm, just det. För det, min kropp funkar inte så. Utan jag var såhär, ja men jag vill testa nu liksom. Så då när vi la Charles lördag och söndag på dagsnappen liksom, när han skulle sova på dagen, så gjorde vi testet tillsammans igen och gjorde likadant att jag var inne på toan och sen väntade vi och sen gick vi in tillsammans och sen stod det fan med mig gravid. Det var samma sjuka grej. Så det var samma tårar, glädje, skratt, gråt. Det här hysteriska skrattet igen. Mm. Och vi två bara, vi kunde själva. Och det blir ju då, om man lägger ihop alla våra väldigt fokuserade försök, så blir det typ försök 2022 typ. Där träffade det rätt. Där stod alla stjärnor då rätt. Mm. Och man vet ju inte. För vissa, det kanske sjukt. Det är svårt för. Så kanske stjärnorna står rätt på försök 3. Mm. Och för vissa står det rätt på försök 30. Så bara för att man har varit ofrivilligt manus i 2 eller 3 år, så kan det ju helt plötsligt hända. Att alla
ja men precis, och det var ju det de sa redan från början, att ni kan ju
Men det är väldigt svårt. Men det, liksom, ja. Men det finns ju det möjligheter. Ja.
Och så är det för alla. Det vill jag säga till dem också som kämpar på. Liksom, det har gått bra och det är lätt att tänka så här, det kommer inte gå.
Mm.
Ja, men det kanske bara är att för er så var det försök 30. Alltså det bara är så att det var då allting blev
exakt.
Så även om man har sämre värde är det liksom inte helt kört. Till och med då har jag ändå hört mirakelhistorier. Så att man bara liksom inte tänker att man har vi inte kunnat på 1,5 år, då kommer det aldrig gå. Det
nej, men precis. Exakt. Men känner man ändå sig lite mer liksom hashtag blessed när det blir... Liksom
jättemycket mer här. Kolla på min Instagram. Jag är precis tacksam. Tacksam står det överallt hela tiden. Mm. Och jag har några vänner som också har fått barn via IVF som jag inte kände dem men som jag känner efteråt. Och vi pratar ofta. Vi märker ju att vi stirrar ännu mer på våra barn. Så här, det är helt otroligt. Vi är sjukt tacksamma. Jag tror jag och Rickard pratar om tacksamhet för våra söner nästan varje dag. Liksom, på ett ganska extremt sätt. Sen är vi lika vansinniga på dem och trötta på dem och allt vad det är ändå. Men jag tror faktiskt att man bär på en annan tacksamhet för att det är ett freaking mirakel.
Mm.
Att den bär.
Men kändes det också den här liksom andra graviditeten när det liksom blev på naturligt väg, låter så dumt, men du fattar vad jag menar.
Ja, men det är det ju.
Kändes det också ännu mer så här mirakelkänsla? Eller var det samma känsla liksom?
Oavsett. Nej, men det var nog ganska samma ändå. Liksom. Och projektledaren gick väl in i projekt gravid ganska snabbt. Liksom. Jag blev sjukskriven första gången. Och hur ska det gå nu? Hur ska jag göra? Ska jag välja snitt? Eller vågar jag försöka vaginalt? Jag gick in på de grejerna. Liksom. Mer så ju. Och sen hade vi ett ägg kvar i frysen. Och vi ville inte ha fler än 2 barn, tänkte vi. Men det var också en grej som har kommit genom åren. Att så här, vad gör vi med det där ägget i frysen?
Exakt, som bara ligger där och stirrar på er typ.
Ja, och tvåan var ju också en kille. Vi trodde väl lite kanske att det var en tjej. Men det var en kille och vi ska inte ha fler barn. Så det kom en slags sån där sorg man inte heller får prata om. Av att så här, gud, jag kommer aldrig ha en dotter. Jag kommer aldrig ha mormor. Mm. För att vi vill inte ha fler barn.
Mm.
Så det var ett stort beslut när vi bestämde oss för att kassera det där ägget också. Det där kommer vi liksom inte ha kvar. Men det var fantastiskt att det gick. Det var ju härligt att slippa göra IVF av så många anledningar.
Ja, liksom. Gud, det måste vara
väldigt,
så skönt.
Alltså, tacksam för det också. Liksom.
Slippa plocka ut äggen igen där. Liksom.
Ja, fy fasiken. Hålla på med det. Mm. Samtidigt som man då har ett barn och allt det här.
Mm.
Och August kom en månad efter att Charles fyllde 3.
Wow.
Och sen dess så har jag mina små guldpluppar till söner.
Ja. Oh. Så fint.
Tacksam.
Tacksam.
Och varför det blir planerat snitt andra gången och hela den förlossningshistorien och en massa tips om det kan man också läsa på bloggen. Jag vill inte gå in på det.
Nej, men skitbra. Vi vill ju såklart också egentligen gå in på det. Men
det skulle
bli 3 timmars avsnitt, tror jag.
Ja.
Så härligt.
Jag kan tisa med att säga att det var ett fantastiskt planerat snitt. Och det var helt magiskt. Och vi fick lov att se kejsarsnittet. De kunde ta ner skynket.
Nej.
Vi fick se rubbet. Det var helt
otroligt.
Okay. Det kan man läsa om på bloggen.
Vad spännande. Kan man be? Alltså, apropå att du är ganska bra på att vara, liksom, ställa frågor.
Exakt.
Och så.
Jag tror inte man kan be om det. Nej. Jag tror att min sjukvårdsexpertis och min... jag tror vi hade tur. Och att hon visste också om att jag var inte rädd för blod. Alltså, vi fick en väldigt bra kontakt med kirurgen. Det var hon som godkände mitt planerade snitt och hon valde själv att hon skulle genomföra det. Och sådär. Så att jag tror faktiskt att jag hade ganska mycket tur. Men det var skitmäktigt.
Häftigt alltså. Vilken grej. Ja, det får man ju kila bort till bloggen helt enkelt.
Får man göra.
Tack Johanna. Otrolig historia att du ville dela med dig.
Och kärlek till alla er som fortfarande kämpar.
Mm. Verkligen.
Tusen tack Johanna Kajsson för ditt underbara och ofiltrerade vis att berätta din historia för oss. Det var en ära att få lyssna till den. Stort tack också till dig kära lyssnare som gett oss din tid idag. Glöm nu inte att lyssna på Barnet Går där vi rustar dig för föräldraskapets alla utmaningar. Och också mammagruppen på Facebook förstås. Ja, och så Instagram. Och ja, just det. Vattnet Går finns ju också som gravidbok. Herregud, det är så mycket man ska hinna med och tipsa om hela tiden. Mamma mia. Ja. Du hakar på det som du vill helt enkelt. Tills vi hörs nästa gång, en stor kram från mig till dig. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.